Idag välkomnar jag ingen mindre än stand-up-komikern, tv-personligheten och skådisen. Mannen från Kurdistan, Öznurren. Välkommen hit.
Stort tack. Tack för att jag får vara med här.
Ja, men det är klart, du är ju invandrare.
Ja, du är så snäll. Inkvoterad.
Exakt.
Två styckna som är inkvoterade i samma podd.
Två av tio får komma hit som är från Mellanöstern. Välkommen i alla fall.
Stort tack.
Då har vi två olika. Så, bra. Öz, du är från Kurdistan.
Ja.
Pratar du turkiska?
Nej, jag kan.
Du kan, både kurdiska och turkiska.
Ja, och svenska, engelska och franska.
Walla,
och så förstår jag lite andra språk också.
Som vadå?
Nej, men jag förstår lite arabiska. Jag förstår, ja, jag kan klara mig på italienska och spanska om det behövs. Och sådär. Och jag förstår persiska. Och sådär.
Och du vill aldrig bli tolk?
Nej, det räcker med den jag är.
En galen panna.
Ja, vet du fan. Men det är bra som det är.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså innan vi kommer in på hela din framgångsrika karriär så vill jag gärna veta lite om din uppväxt.
Ja, vi kom ju till Sverige sen hösten 83. Vi kommer då från den delen av Kurdistan som är ockuperad av Turkiet. Min pappa blev fängslad och satt i turkisk tortyrcell i 70 dagar. Och det här skedde då när jag var i femårsåldern, alltså det här är 1980. När den militärjuntan tog över i Turkiet. Så min far tillsammans med tiotusentals andra kurdiska intellektuella och kulturpersonligheter och människorättskämpar och sådana blev fängslade. Väldigt många dog. Turkiet brände ned och förstörde över 6000 kurdiska byar. Och folk flydde och min pappa sattes då i fängelse. Sen när han släpptes när jag var då 5 och efter 70 dagar då så hjälpte min mor och farmor honom på fötter igen och sen så skulle han åka fast igen men då hann han fly Turkiet då, eller Kurdistan då och via Libanon och Grekland och Tyskland och Frankrike så hamnade han till slut i Sverige och 1983 så flydde vi då från den delen av Kurdistan då, från, som är ockuperat Turkiet till Syrien över ett minfält. Mamma ensam med 5 barn plus då 2 kurdiska peshmergas då, som hjälpte henne över gränsen då, över minfälten. Och på den vägen är det. Så kom vi till Rinkeby och det är där jag uppväxt de första 8 åren. Så fram tills jag var 16 års ålder så var jag, bodde jag då i Rinkeby. Och efter det så flyttade vi till Järfälla, Jakobsberg och Viksjö. Och på den vägen är det. Så största delen av mitt liv har jag ju haft här i Sverige.
Och hur var det, jag menar idag pratar ju alla om Rinkeby som ett problemsamhälle. Mm. Hur var det när du växte upp där?
Nej, men alltså när vi flydde då till Sverige och när vi kom då till Rinkeby, då bodde ju pappa. Han hade ju fixat en lägenhet i Rinkeby. Men då var ju över hälften av Rinkebys bybor svenskar. Men man märker ju det på sin klassfoto. Hur, alltså från det att jag började då i 2:an då, på Bredvidskolan i Rinkeby då. Och så ser man hur, ja, det blir mörkare och mörkare och svenskarna flyttar ut. Så när man pratar om integration och när man pratar om mångfald, då är det inte, jag har märkt i alla fall under de här 37-38 åren här i Sverige, att det är ju inte invandrarna som inte vill integreras. Det är ju faktiskt ursvenskarna, alltså pursvenskarna, som inte vill. Det är de som flyttar ut, det är de som inte vill beblanda sig, det är de som inte vill integreras och så vidare. Så man kan ju inte snacka om integration och mångfald om man inte vill vara en del av det. Så det är ju det också, jag har ju en föreläsning som heter Mångfald eller enfald, där jag pratar om de här sakerna. Och det man förlorar i det här, det är att vårt samhälle blir fattigare. För det finns väldigt många människor där ute som har enorma kunskaper, erfarenheter och utbildningar och så vidare, som inte kommer till sin rätt. Men det här utarmar inte bara invandrarens möjligheter att utvecklas och bli framgångsrik i Sverige. Det utarmar även den vanliga svensken, alltså den blonde, eller den bilden vi har av ursvensken, pursvensken, av hur hen då också utarmas och blir lidande. Alltså vårt samhälle blir lidande av att man inte ser människan och inte ser hens möjligheter och så vidare. Så det är bara dumt. Rasism är så jävla dumt att jag ens behöver föreläsa fortfarande 2022 om dess konsekvenser och om dess illdåd. Är ju häpnadsväckande, tycker jag, att man inte har kommit längre. Folk på riktigt, tycker jag, om man, alltså, för man väljer ju att bli rasist. Och väljer man att bli rasist 2022, då är man faktiskt dum i huvudet.
Ja. Jag brukar tänka på det när alla pratar om att man ska ta seden dit man kommer och lära sig språket. Så tänker jag så här, ja, men det där är väl ganska självklara saker att säga. Men för att ta seden dit man kommer måste man ju också öppna upp dörren och låta folk ta seden dit de kommer.
Precis.
Och så här, ja, det måste ju självklart ställas krav. Och det är ju ingen som inte vill att det ska ställas krav på en. För vem vill inte vara en del av pusslet? Ingen vill väl stå utanför kalaset eller samhället. Eller vara så, eller inte kunna ha ett jobb och försörja sina barn. Och alltså, det här handlar ju om mänskligt överlevande. Det handlar ju inte om man är svart, vit, turk, arab, muslim, kristen eller jude. Jag tänker, det är en människas överlevnad.
Ja, och jag tror du har rätt där. Du är något på spåret där. För jag tror att oavsett människan och dess ursprung eller klass eller utbildningsnivå och så vidare, så är vi ju så. Alltså, du som lyssnar också. Alltså de som ställer högst och störst krav på sig själva är ju vi själva. Alltså det är ju människan själv. Alltså, de höga kraven jag har på mig ställer inte jag på andra. Så att det där med att man inte ställer krav är så här, det är ju inte sant. För att man ställer krav på sig själv. Jag kommer ihåg att när vi då flydde till Sverige så radade ju pappa upp oss. Och gav oss varsin örfil och bara, i det här landet, här sköter ni er. Här ska ni vara minst 4-5 gånger bättre än alla svenskar. Ni ska utbilda er. Ni ska inte liksom leva och bli horor och tjuvar och banditer, utan här ska ni utbilda er och bli ett föredöme för ert folk. Så var det. Och det är liksom de största kraven och högst ställda kraven ställer vi på oss själva som flyktingar. Och det är därför det är väldigt viktigt att man då också förstår vilka saker man går igenom. Att det inte är öppna dörrar överallt. Det är inte liksom rätt till lägenhet, rätt till, alltså det finns inte sånt. Det där är bara myter. Men myter frodas ju och används ju i propagandasyfte.
Nej, man har helt enkelt inte samma förutsättningar. Nej. Och jag tittade på filmen Utvandrarna häromdagen. Och den skiljer sig egentligen inte så mycket från flyktingar idag. Nej. Om man jämför med hur svenskar hade det. Ja, men de kommer hit för att de vill ha mer pengar. Ja. Men skörden slog fel, så man flydde Sverige. Mm. Det är inget konstigt att människor vill ha ett bättre liv. Nej. Alltså det är så här, det gäller väl alla.
Ja.
Så ibland tycker jag att man blandar ihop etnicitet och religion och allt vad det nu heter med människan.
Ja, och så fattar inte jag i det här liksom att vem är du som ska förhindra en annan människa att få ta del av samma möjligheter som du själv har? Och som egentligen du inte själv har kämpat för, utan det är dina farföräldrar eller morföräldrar. Du har inte gjort det. Du har haft turen att födas i ett samhälle som har alla de här förutsättningarna och de här gratismöjligheterna. Men alltså att du har mage att, att neka andra människor samma möjligheter som dig själv, grundad i någonting som du tycker är ja, rätt och riktigt. Det där kommer jag aldrig förstå.
Tycker du man ska köra med öppna gränser hela tiden? Tycker du att alla ska få komma hit? Eller kan du förstå att...
Men den alltså det påståendet bygger ju och vilar ju på en osanning. Alla vill inte hit. Alla kan inte komma hit. Ingen, alltså, hade vi fått välja, min familj, alltså, vi hade inte kommit hit.
Det är så jävla kallt.
Nej, men alltså, det är inte så, verkligen. Utan det är inte så att vi väljer. Utan alltså, det är ju flykten som väljer oss. Det är inte vi som väljer flykt. Alltså, det är flykten som väljer oss. Vi är tvungna att fly för att överleva. Vi hade ju jättegärna velat fortsätta leva kvar i vårt land, i Kurdistan, fria som alla andra människor, prata vårt eget språk och så vidare, så vidare. Men vi är tvungna att fly eftersom det finns så mycket orättvisor, krig och förstörelse. Så det är inte så att liksom, det är inte så att vi bara, hörni, vi flyr till Sverige. Alltså, det är inte så det funkar. Utan man flyr för att man är tvungen.
Ja, men jag tänker ändå att som många av mina släktingar från Syrien som kom till Sverige, så var det ju ändå att Sverige var ett land såklart som man hade hört talas om, som var ett bra land och där man kunde få uppehållstillstånd och så vidare. Så det är klart också att
den turen hade inte vi.
Nej, det förstår jag. Det här är tidigt 80-tal. Ja. Men så att det är väl en sanning med, vad ska man säga?
Men det är väl jättebra rykte då?
Ja.
Om Sverige. Att ja. Det är ett möjligheternas land. Precis som USA var på, liksom, på 1900-talets början för svenskar. Alltså ja. Att det är någonting fint ju. Av ett land med möjligheter.
Absolut. Men då är frågan så här, jaha. Ska alla då ta sig till Sverige, tänker jag.
Men alla tar sig inte till Sverige.
Nej, alla
kan
då.
Inte. Det, alltså, det är hundratusentals svarta kroppar som ligger i Medelhavet. Och hade det varit vita kroppar så hade det gjorts minnesstunder. Hållts tysta minuter och så vidare. Men det är för att det är svarta kroppar. Från Afrika. Från andra länder som vi inte gillar, som har brunare pigment och mörkare pigment. Och det är... Alltså, det finns ett fort Europa.
Ja, men
att man inte ens pratar om det. Att folk faktiskt dödas och dör på grund av att vi tvingar människor. Att vi tvingar dem tillbaka till havet. Och där dör de, barn. Bara för att de har en annan pigment.
Sen kan man säga så här. Människor, jag tror att det är också så här. Jag tror att det ligger lite i människans natur att där du finns en igenkänningsfaktor, där känner du att det tilltalar dig mer. Det kan vara till exempel...
Jo, men det är de här kulturella avstånden som man pratar om.
Jo, men när det lilla barnet flöt upp på en strand och man såg den här lilla skon, då blev vi folk hjälpsamma helt plötsligt. För helt plötsligt kunde det ha varit min son och hans barn. Eller, han var ju inte så mörk, så det fanns en...
Allan
man kunde
Kurdi
identifiera sig med det här lilla barnet. Men framförallt vad jag vill också upplysa människor om eller belysa, det är också att av de, inte vet jag, men ungefär 5-6 miljoner människor som bland annat flydde från Syrien, vad folk inte förstår är att när vi pratar om att Europa har tagit emot så mycket flyktingar, det är ju faktiskt så att de flesta flyktingarna sitter ju flyktingtält i Turkiet, i Libanon och i Jordanien. Där sitter ju 85% av de flyktingar som har flytt.
Och även i den kurdiska delen av Irak. Alltså över 1,5 miljoner sitter där.
Ja, men du hör ju. Jag menar, det sitter 1,5-2 miljoner i Libanon. Ja. Det sitter ju säkert över 1 miljon i Jordanien. Och det kom vad då 1,5 miljoner till hela Europa. Så att de flesta är ju, när folk pratar om de där närliggande områdena, de flesta är ju trots allt där. Men vi ska lämna det och vi ska gå tillbaka till dig. Men vi skulle kunna sitta och prata om det här i timmar.
Ja.
Och någonstans har vi ju samma grundläggande
åsikter. Det jag måste bara säga i det här, Bettina, det är ju så här att...
Bra, knut på
sen. Det här är liksom... Jag tror att... Alltså, vi har ju turen. Och jag är jättetacksam och glad att vi bor i ett så vackert och fint land som vårt Sverige. Det som har hänt är att vi... Jag tror att vi har under väldigt många år ansett oss själva ha rätten till det här livet, att det är bara vi som ska ha det här och så vidare. Men till slut så har det gjort någonting med oss som människor och som individer också, att man utgår bara från sig själv. Vad känner jag i det här? Hur mår jag i det här? Vad är det här som händer mig? Och så vidare. Som att till exempel flyktingkrisen då, när man kallade det för flyktingkrisen för 2015, tog man det som en kris för sig själv. Alltså man bara, vi hade flyktingkris, inte flyktingarna. Alltså det var ju det som var så konstigt i det här. Det var vi som hade krisen, inte flyktingarna som flyr och måste liksom kanske lämna sina barn eller barnen drunknar i Medelhavet och så vidare. Och så, där. Så att det där tycker jag blir en ganska talande bild av oss, att man pratar om en kris för oss när det är egentligen den andra som har den krisen. Alltså på riktigt en fråga om liv och död.
Du växer upp i Rinkeby med din familj. Hur hamnar du där du hamnar? Hur hamnar du i din framgångsrika
karriär? Nej men alltså, för mig, alltså uppväxten i Rinkeby, det är ju en fantastiskt fin tid. Det var först när jag blev liksom kom in i tonåren som jag började höra folk prata illa om Rinkeby. Alltså vi som bodde där. Alltså jag tyckte det var paradiset på jorden. Jag behövde inte vara rädd. Jag behövde inte vara rädd för militären eller för polisen eller sådär. Men så fort man kom utanför Rinkeby, då så bara, är du från Rinkeby? Åh, ni är farliga, ni är sådana. Man bara, men va? Vi fattar ju ingenting. Och sen så kanske det blir så att man blir det folk säger att man är, fast man inte är det egentligen och så vidare. Men jag gjorde som vanligt, som alla barn och ungdomar på den tiden. Jag älskar ju sport. Så att jag tydde mig till olika idrottsföreningar och spelade först med Selavpojkarna, sen med Vasalunds IF i fotboll och basket i BK Järva och sådär. Och så var jag på fritidsgården, så hela min uppväxt var faktiskt ganska fin där tycker jag. Med väldigt många olika människor från olika världsdelar, självklart. Men väldigt fin.
Fick du i din familj höra ofta att, har du systrar?
Ja, jag har två systrar och två bröder.
Fick du höra ofta att men vi är kurder och vi är inte svenskar och det är bra att vi utbildar oss i det här landet, men vi får inte glömma bort vår egen identitet? Och hur var det för dina systrar? För många pratar om det med hedersrelaterad våld i familjen. Jag tänker Fadime var ju också från Kurdistan, Turkiet. Och kan du som familj känna igen dig i det Fadime fick uppleva?
Det här med heder är ju inte knutet till en viss religion eller en etnicitet. Hedersproblematiken finns i kristna, i judiska, i muslimska, i, alltså även ateistiska delar av världen och sådär. Men det är inte förknippat med en etnicitet eller en nation eller en religion. Det måste vi bara understryka. Sen det här med hedersproblematiken bland oss kurder. Min mamma sa det ganska tidigt när vi gjorde så här bara, jag tror att det var några kurdiska män som höll på och så min mamma sa ifrån bara. Då sa hon så, om heden sitter mellan benen på mig, då kissar jag med den 10 gånger per dag. Alltså, så vi uppväxta...
Ta det på svenska nu.
Ja, nej, men vi uppväxta på ett sätt som motsätter sig. Alltså, för vi är, vår familj och mina föräldrar, de är intellektuella och upplysta kurder. Och jag tror väldigt många kurder hos oss då, alltså när jag tittar på min barndom här i Sverige och de kompisar jag haft, alla är nu journalister, skådespelare, politiker, advokater, läkare, alltså på den nivån är det. Men självklart fanns och finns hedersproblematik bland kurder och det ska ju förbannas. För det finns ingen heder i hederskultur. Alltså det finns inte. Alltså vem är du ska bestämma över vad en kvinna ska göra och inte göra? Alltså vem fan är du? Alltså på riktigt, alltså, jag har aldrig förstått det, kommer aldrig förstå det heller. Så alltså, min stora syster är gift med en svensk man och min lilla syster har barn. De är inte gifta men de har ju levt med varandra sedan hon var 19. Så hon har två barn med en halvsvensk och halvliberian. Så att, alltså vi har aldrig haft det problemet i vår familj i alla fall.
Mm. Kan du tycka att den frågan får för mycket fokus? Att man lätt drar alla väl och samma kam?
Nej, jag tycker inte. Jag tycker den ska få fokus. Problemet blir när man drar alla över samma kam eller samma kant eller vad det heter.
Kam, så att,
ja. Men det är ju det som blir problemet. Och det är därför jag förtydligar. Alltså, hedersproblematiken finns inte bara inom en viss grupp eller en viss religion eller sådär. Utan det finns i alla klasser, överallt och så vidare. Och det ska bekämpas med starka medel och påtryckningar från den demokratiska delen av vårt land. Självfallet. Och det hör inte hemma i världen. Inte bara, det folk säger så här, det hör inte hemma i vårt Sverige. Det hör inte hemma någonstans.
Så då kan man ändå säga att dina föräldrar har faktiskt på ett väldigt bra sätt balanserat er etnicitet och uppväxt och kultur och språk med att vara en del av det svenska samhället, men att inte liksom riktigt glömma bort vad man själv kommer ifrån.
Ja, men
eller vad man själv kommer
ifrån. Nej, men det är ju, alltså, vi kurder, vi som flydde där på 80-talet, vi flydde ju inte för att komma hit och bli svenskar. Det ska jag vara klar med att säga. Vi flydde ju hit för att kunna fortsätta vara kurder. Det är därför man flyr. Annars hade vi kunnat stanna kvar och bara, nej men vi är turkar nu. För ni har ockuperat oss och ni misshandlar oss, ni har tagit vårt land. Och, nej men nu är vi turkar, nu ska vi bara prata turkiska. Men vi ville fortsätta vara kurder, det var därför vi flydde. Annars hade ju de dödat min pappa eller min mamma eller mina syskon. Det är därför vi flyr, för att kunna fortsätta vara kurder. Det är som om en homosexuell person flyr från Iran. Det är för att hon eller han vill kunna fortsätta vara det här. Det handlar inte om något annat, utan det handlar bara om att kunna fortsätta vara sig själv. Det är därför folk flyr. Eller så flyr folk för att de faktiskt inte har mat. Eller förutsättningar för att leva ett tryggt och värdigt liv. Det är därför folk flyr. Och med oss var det ju på det sättet. Sen när vi är här, då ska vi självklart anpassa oss. Vi ska liksom ta hand om oss. Vi ska sköta oss. Vi ska respektera svenska lagar och regler. Och liksom, Sverige är ju mitt land nu. Alltså, vi är ju svenska medborgare och vi är en del av Sverige. Precis på samma sätt som alla andra svenska medborgare. Så att det där är ju inte... Alltså, det ena behöver inte utesluta det andra.
Nej,
det folk inte förstår ibland.
Det berikar bara ens liv.
Ja, och också... Alltså, vi har ju faktiskt... bidragit med jättemycket till det här samhället. Inte bara min familj, utan jättemånga invandrade, alltså hitflyttade människor. Man får inte glömma det.
Det är så roligt när jag ibland säger så här, men jag ser mig själv som en världsmedborgare.
Ja.
Jag är människa, jag skulle kunna flytta vart jag vill och leva vart jag vill och njuta av livet vad jag vill. För jag känner inte att den här planeten tillhör någon.
Nej, och oftast så hör man ju det här från oftast... människor med mycket ljusare pigment. Och det är okej för dem. Men när någon med oss som har lite mörkare pigment säger det, då blir det så här, nej men vadå? Är inte du härifrån? Eller alltså så.
Men
så
nu är jag solbränd också.
Ja, men alltså, och det är liksom... Det, men jag tror att det handlar om i folks ögon vems världen tillhör. Alltså, vem man kan ha och vilket pass man har och vilka dörrar man kan öppna och så vidare.
Och det är klart, av naturliga skäl så blir man ju också försvenskad. Man vill ju vara en del av, som du precis sa, man vill ju vara en del av Sverige och man vill vara svensk också.
Ja, men det är ju en förutsättning för att klara sig i ett nytt land. Alltså om du inte kan språket och reglerna och sådär, då kan du inte föra det eller klara det så länge.
Och det var ju som jag sa tidigare när folk säger man ska ta sig, ja men det är ganska självklart, ni säger sådana konstiga saker som är så... Ge oss verktygen att göra det då istället.
Ja.
Sitt inte bara där och klaga på att så här, vi får inte hissa upp svenska flaggan. Den där är så bullshit tycker jag.
Men det är ju bullshit, för det stämmer ju inte. Det har aldrig stämt. Det är ju bara en lögn som återproduceras och reproduceras.
Du växer upp, du går gymnasiet.
Ja, men under gymnasieperioden så var det då i Tensta gymnasium. Och efter det så gjorde jag militärtjänstgöringen. Uppe i Boden. Och det var så... Det var, alltså, det här påminner mig om varför också jag älskar det här landet. För att, tänk dig själv, Batina. De tittar på mig. Jag är en ung, kurdisk, arg muslim. 19 år gammal. Och så tittar de på mig, svenska försvaret. Och så tänker de så här, vad ska vi utbilda honom till? Jo, jag blev sprängämnesexpert. Och så skickar de mig upp till Boden, till ingenjörstrupperna, till Ing 3. Och ja, det var väldigt roligt. Men det var också en tid för mig under militärtjänstgöringen. Det var en kontemplativ period. Då fick jag tänka till vad jag ville med mitt liv. Vad jag ville bli. Vilken typ av människa vill jag bli. Och sådär. Och det var då jag bestämde mig för att satsa på teatern. Och jag ville ha en scen. Alltså det spelade ingen roll om jag var bakom eller framför scenen. Eller var regissör eller fotograf eller scenograf. Utan jag ville ha en plattform. Jag ville ha en scen.
Och sen när du lämnar militär, eller vänta så här, när du lämnar lumpen, vad sökte du då, någon teaterskola?
Nej, men då var man ju tvungen att tänka så här, hur går jag tillväga? Det var ju då jag bestämde mig, och då kände jag så här, men nu kommer ingen få stoppa mina drömmar. Och jag spelade fotboll då, jag var ganska duktig ändå. Men och jag lirade då med FC Järfälla i dåvarande division 2, som är typ division 1 nu. Ja. Men, och då hade jag en fotbollsledare som hette Christer Malmsten. Och då fick jag då kombinera, spela fotboll och jobba på ett lager. Margell Shipping Service, det var där vid kajen där vid nära Birka Princess och Vikingland, precis däremellan. Som nu är Fotografiska museet. Så där fick jag jobba. Och då jobbade jag ihop pengar för att kunna ha råd att gå på Kalle Flygares teaterskola något år senare. Mm. Så var det.
Och då, hur länge gick du på Kalle Flygares?
2 år. Men man blir ju inte färdig skådespelare, utan det är en förberedande, alltså, utbildning. Så man lär sig teknikerna, man lär sig vad det är för bransch, man lär sig vissa genrer, man lär sig lite tekniker och så vidare. Och, men man alltså... Ja, men det var, för mig var det en jättefin och bra utbildning.
Mm. Och efter det?
Och efter det så började jag kämpa. Och slogs för mig själv och hittade på saker, satte upp föreställningar, var med i sammanhang och sökte teaterjobb och sådär, och gav aldrig upp. Och det var det nog som räddade mig, att jag aldrig gav upp. För jag var väldigt fattig på den tiden. Så 2-2,5 års bara nudlar satte spår faktiskt. Att jag fan höll på att få skörbjugg. Alltså. C-vitaminbrist heter det. Det är en gammal sjukdom när man inte får så mycket C-vitamin. Men det var tack vare mina föräldrar, min mamma och pappa och min stora syster som gjorde så att jag ändå fixade det faktiskt. Utan dem hade jag nog inte klarat av det här.
De pushade dig framåt?
Ja, men också hjälpte mig.
Alltså, ekonomiskt?
Ja, men också, du vet, man kunde gå dit och äta när det verkligen skar sig och så det är det, när folk pratar om vad är trygghet, då är det faktiskt att ha sina nära och kära.
Skulle du säga att du hade svårare för att du var kurd?
Alltså, jag ser alltid möjligheter. Det är det som är mitt stora fel också. Alltså, jag ser inte problem på det sättet.
Jag skulle säga att det är en fördel.
Ja, men ibland är det ju så här också att man kan ju stånga sig blå och stånga sig liksom, och ändå, inte, alltså ändå blir det inget. Så att man måste ibland kunna ge upp också. Men jag är inte sån. Och ibland måste man faktiskt, det är bra att ge upp ibland. För att fatta, men så här är det. Och nästa gång, eller man får tänka på annat och sådär. För folk är så konstiga. För när vissa har bestämt sig så kan de inte ändra sig. Och då får man låta det vara. Och så gör man något eget och ännu bättre förhoppningsvis. Men jag har aldrig sett mitt ursprung som något negativt. Tvärtom. Som en styrka, och så har jag fått andra erfarenheter, nya kunskaper, så att ja, jag har alltid sett framåt och fram emot saker.
Och när skulle du säga att genombrottet kom? Hur gammal var du då?
Alltså, jag har aldrig tänkt genombrott. Jag har väldigt många genombrott kvar. Jag vill så mycket, jag är så nyfiken, jag vill utvecklas, jag vill bli bättre. Och jag har också, tack gode Gud, valt ett yrke där man hela tiden kan utvecklas, kan bli bättre och ska utvecklas och bli bättre. Alltså, för med skådespeleri och skrivande och stand-up comedy, så är det ju så att du är aldrig bättre än ditt senaste totala misslyckande. Så att det är liksom, det är där din gräns är. Så du kan hela tiden bli bättre och du ska bli bättre. Och så att jag är jättetacksam och glad över det yrket jag har valt. Och man måste tänka så att, vad är det nu jag måste utveckla, vad är angeläget nu, vad är aktuellt, vad är roligt, vad är tiden, vad är framtiden. Så att jag ser bara möjligheter där faktiskt.
Men hur kom du sig att du blev stand-up-komiker då?
Jag vet att jag älskade sättet. Alltså, det här är ett konstverk, en genre där du och din mikrofon, alltså, skapar en helt ny värld och där du måste vara rolig. Du kan, det är det som är the mission. Det är det som är uppdraget. Var rolig eller försvinn. Alltså, Och det finns, alltså jag brukar ibland jämföra stand-up med sex ibland. När det är riktigt, riktigt dåligt, då finns det inget sämre än det. Alltså, men när det är riktigt, riktigt bra, då finns det inget bättre än det. Det är, alltså, för stand-up är verkligen, det blir som en drog för stand-up-komikern. Att han eller hon hela tiden vill åt de här skratten, göra sin publik gladare, nöjdare, mer påhittig, tänka om, tänka nytt och så vidare. Så ja, jag älskar stand-up. Det var därför, för att det är så, det är en enkel, alltså det är mikrofon, ljus och så är det du. Och du har ingen att skylla på om det går dåligt.
Och du driver ju väldigt mycket om det här med svenskar och invandrare.
Alltså jag driver inte så mycket faktiskt. Alltså folk tror att jag driver så mycket. Men jag driver om våra tillkortakommanden. Vilka är vi egentligen? Och det som jag alltid kommer fram till, det är att vi inte är så olika egentligen. Vi har ungefär samma drifter, samma saker och så vidare. Det som är konstigt i det här blir ju så här, till exempel att, ja men om en komiker som jag ser väldigt mycket upp till, som Johan Glans, pratar om sin far som är skånsk och bryter jättemycket på skånska, alltså, eller en dialekttalare, alltså så. Och så pratar jag om min far som bryter på svenska. Alltså, om du kollar skämtets struktur och hur den är uppbyggd, så är det på samma sätt. Men hans blir vanlig humor. Medan min blir då invandrarhumor. Och det blir så här, för det är samma skämt, samma punchline, samma struktur, samma uppbyggnad. Allting är samma. Men egentligen handlar det om hur min pappa pratar och vad han tänker. Och samma sak som han pratar om sin far. Hur han tänker eller hur han pratar. Men den ena blir humor och den andra blir invandrarhumor. Vilket också säger mycket mer om samhället än om dig själv. För du som stand-up-komiker pratar ju och skämtar om det du tycker är kul. Det du ser, det du upplever. Det är inte roliga historier, utan det är hur du ser på världen.
Nej, jag kommer ihåg när jag såg faktiskt på YouTube när du skulle vara statsminister för Sverige. Vad heter den?
Statsminister Özgüven. Den heter så. Statsminister Özgüven.
Exakt. Mm. Och jag kommer så väl ihåg, jag kan inte exakt.
Det finns på SFB och hyr den. Och jag pengar.
Det han vill inte äta nudlar igen.
Ja, ja. Nej, men det finns en app, nudlar. SF, ta den.
Är det så? Öz vill inte äta nudlar, bara så ni vet. Jo, och då kommer jag ihåg en replik, eller ungefärlig, när du pratade om det här med att svenskar ska få släktbesök. Mm. Och då får de främmande på besök. Mm. Ja, vilka är det som kommer? Ja, då var det ju familjen.
Ja.
Och den var så rolig.
Ja.
För att där har, när vi pratar familj, många mellan, då är ju grannen typ syrra. Ja. Medan i Sverige är morsan främmande. Ja. Alltså nu överdriver vi såklart.
Jo, men och det skämtet bygger ju på själva ordet främmande. Jag ska få främmande på besök. Vadå främmande? Vilka är det? Och så tänker man så här, då är det någon som har ringt den här personen och bara, hallå, är ni hemma i helgen? Ja, klick. Ja, och så då blir det så här, men vem är det då? Ja, men det är min mamma och pappa. Så att det ordet är jätteroligt. Och då tycker jag att när man tycker att ens föräldrar är främmande, då är det inte så konstigt att man tycker alla främlingar är konstiga eller att man inte, alltså förstås, det är så att jag bygger det på det sättet. Ja,
ja men exakt, för så, det var därför jag skrattade så mycket, för jag tyckte det var så roligt. Och där har vi klyschorna hela tiden.
Ja, ja.
Och så här, om vi knappt kan öppna dörren för det som är våra egna, hur ska vi då öppna dörren för de som ser jätteannorlunda ut, som har svart skägg i ansiktet liksom.
Ja.
Eller vad säger du?
Jo, jag håller med.
Och jag vet ju, det finns ju så här, många såklart från Mellanöstern, även om man är iranier eller kurd eller arab, så finns det ändå någon form av gemensam faktor i den typen av humor. Jag vet inte vad de heter, men det är några iranier då som bor i USA. Ja, de var liksom, de var som en kiwi, de var håriga på utsidan men söta på insidan. Alltså det är så här, det är ändå jävla kul humor. Och sen också så när man bjuder på det där så lättar man ju upp stämningen på något sätt. Och också den typen av stand-up komedi gör ju också så att det leder också till ett mer öppnare samhälle.
Ja, men alltså grejen är ju så här, jag tror att alltså, oavsett stand-up-komiker, om man tittar på vilken stand-up-komiker som helst, oavsett ursprung, det hen börjar med, det är nästan alltid så skämtar hen om sig själv och ens tillkortakommanden, och på det sättet bjuder in folk så här, ja, då tänker ju publiken så här. Men om hen kan skämta om sig själv, det kan vara så att ja, den är kanske lite kraftig eller för smal eller inga axlar eller inga pigment eller för mycket pigment eller för mycket skägg eller för lite skägg eller kvinna, man och hit och dit, och sitter i rullstol, sitter inte i rullstol, atletisk byggd, inte byggd sådär. Och när man då ser detta, då öppnar det upp också för den personen att kunna skämta om alla andra.
Alltså, ja, för de har ju att, bjudit på sig
ja,
själv.
Och det är det som är det viktiga. Och det är därför tycker jag liksom, de flesta stora skickliga komiker börjar alltid med att driva med sig själv för att sen kunna driva med allt och annat. Och då kan man vara jättegrov och jätteelak fast ändå med glimten i ögat.
Såklart. Mm. För då är man ändå i samma team på något
ja.
Sätt. Många komiker som man har läst om eller hört om har haft en väldigt mörk uppväxt. Och därför driver mycket om den. Mm. Det gäller ju inte dig. Men kan du se att många komiker har haft det jobbigt?
Ja, det finns en del komiker som har haft det jättejobbigt. Men det är inget krav för att bli bra. Alltså, det är ingen...
Nej, du är ju bra.
Nej, så. Men alltså ja, men till exempel min bästa kompis Måns Möller. Han säger att han har haft ett jättefint och bra liv. Men han är en av Sveriges roligaste. Alltså, så det behöver inte betyda att det, bara för att du har haft ett jättebra liv att du inte kan bli en av de bästa. Och så finns det vissa som har haft det jättejobbigt och är jävligt roliga bara på grund av det också. För att de kan också då se det komiska i de här fruktansvärda situationerna.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du är ju nära kompis med Måns Möller. Ja. Nu har ju ni jobbar ju ihop just
ja.
Nu.
Med Världens historia som nu flyttas tyvärr för fjärde eller femte gången på grund av pandemin. Men vi gör Världens historia och förhoppningsvis så hävs restriktionerna så vi får jobba. Och jag är jätteglad att få jobba med en sån människa som Måns Möller. Jätteglad.
Hur är han att jobba med?
Han är jättejobbig. Fruktansvärt jobbig.
Skriver ni texterna ihop?
Ja, herregud vad jobbig han är. Åh. Så är han inte snygg heller. Han är ju skitful alltså. Men världens charmigaste leende. Ja, men vi har jätteroligt ihop. Han är jävligt intelligent, väldigt varm, väldigt generös och en väldigt bra människa. Jag är jätteglad att få jobba med honom.
Hur coronan har ställt till det för dig, men du verkar inte vara så himla...
Nej, men coronan har ju ställt till det med den skrå jag tillhör, kulturen. Alltså, ja. det är ju jäkligt illa. Alltså, att vi, alltså, det är inte synd om mig, verkligen inte. Utan det är synd om så många av mina kollegor. Så många av mina skådespelarkollegor. Så många av mina liksom, tekniker, vänner som du vet, håller på. Men folk förstår inte det. Jag har ju ändå haft turen att under 20 år, drygt 22 år nu... haft en jättefin karriär och förhoppningsvis kommer ha det fortsatt så, men de som precis har lämnat jobb och såna och vill satsa på det yrket eller jobbar i yrket och sen får, är tvungna att lägga av, det är dem det är synd om. Och det är väldigt många inte vet, det är så att nöjesindustrin och kulturindustrin alltså omsätter ju mer än vad fordonsindustrin gör, men ändå går alla pengar till dem, men inget till kulturen. Alltså lite går det till kulturen med stöd och hit och dit. Ja, men jag tycker det är skevt.
Jag håller med, och man får inte glömma en sak, att när man pratar om kulturindustrin så handlar det ju inte om 5 sångerskor och 5 skådisar, utan där handlar det om allting som det här är uppbyggt på.
Exakt.
Alltså det är ju scenkillar som ska bygga en scen, det är snickare, det är trummisar, det är maskörer, ja, men det är allt, det är scenografer, det är tutti faderutti, det är en miljardindustri.
Ja.
Och så pekar liksom folket ut och säger, ja men vadå, hon är ju kändis, hon har väl tjänat massa miljoner. Mm. Man bara, ja fast bakom henne står ju 1000 personer. Ja. Det är de vi pratar om.
Ja, exakt. Så att sen är ju så också, tidningarna är ju oftast också väldigt fula i sitt sätt att återge sanningen. Liksom, bara för att liksom, om jag lånar, säger vi, 5 miljoner alltså, till mitt företag, för jag kanske vill sätta upp någonting, och sen så räknas det som en tillgång. Så om vi säger så här, ja men nu, han har tillgångar på 5 miljoner, men det är ju lån på 5 miljoner. Men då skriver de, ja men det är 5 miljoner som den och den personen har i företaget, men det står inte att det är lån. Och då säger folk, ja men de har ju 5 miljoner, jävla, alltså giriga jävlar och så vidare. Men det skriver de inte, utan de skriver bara, alltså ja, det är jävligt fult tycker jag, av tidningarna.
Men, och fortfarande, giriga jävlar. Men vänta, jag har ju betalat skatt. Jag har ju betalat hälften av mina pengar
i skatt.
Men folk
är sådär missunnsamma och så vidare. Det kommer alltid finnas den missunnsamheten. Så är det, tyvärr.
Så att du tycker Lisa Nilsson just nu är en hjälte?
Jag har alltid tyckt hon är hjälte. Jag kommer alltid älska Lisa Nilsson. Jag har alltid gjort det. Det vet hon också om.
Du har ju varit med i olika tv-program också, senast när du seglar över Atlanten.
Ja.
Hur var det att sätta sig på den där segelbåten?
Alltså jag kommer aldrig göra om det. Om inte jag får jättebra betalt.
Hur lång tid tog det?
18 dagar.
Och hur kan du beskriva de här dagarna?
Alltså det var ju...
Kameran var ju inte på jämt, tänker jag.
Jo, den är på.
Dygnet runt?
Ja, kameran är på hela tiden. Det är ju det man är jätteglad nu över, att klippteamet är så schyssta mot den.
Det är så?
Ja, de är ju fantastiskt gäng faktiskt. Alltså, de här fotograferna, ljudkillen och produktionsledaren på plats på båten som liksom håller på och klipper i huvudet samtidigt och skriver upp allting. Alltså, de här 4, vilka hjältar alltså. Att de var vakna ur och skur och bara reser sig upp så fort något hände. Och sen då vi 6 idioter. Den ingen kan segla, den ingen vet någonting om havet ens. Alltså, att vi borde vara fiskmat nu tycker jag.
Hur klarar ni er då?
Ja, tack vare att vi har så bra skeppare. 2 jävligt bra skeppare och en kapten då. Ja. Och... Klabbe Nylö, fantastisk.
Ja, exakt. Han är ju den som talar om fel ni ska göra.
Ja.
Men hur, så jag bara tänker så här, kräks man inte? Det börjar se ut att svaja hela tiden där ute på sjön.
Ja, men man får sådana här plåster som man lägger bakom örat här.
Men hjälper det?
Det hjälpte faktiskt. Jag spydde ju det första jag gjorde. Men då hade jag satt på dem för sent. Jag satte på dem precis innan jag skulle på båten. Utan man skulle ju sätta på dem typ 7 timmar innan. Det var ju mitt fel. Så det var det första som hände, första avsnittet. Det var att jag spydde.
Och nya kompisar, jag menar Eva Röse var med på båten.
Markoolio, Jessica Almenäs, Paul Svensson och sen också Anders Limpar.
Fick du vänner för livet?
Ja, för att grejen, det där kittar ju samman än. Och man får ju vänner för livet. Och det blir, man har ju sina duster, men man har ju så mycket roligare också ihop. Så, och det, man svetsas samman. Och man har ju varit med om ett äventyr som man faktiskt aldrig kommer glömma. Vi har faktiskt seglat över Atlanten, förstår ni? Det är helt sjukt. En liksom en gammal bergskurd som kommer hit 83 och sen så liksom får segla över Atlanten. Det är helt sjukt. Och det är så här som resa som väldigt många inte kommer att göra. Och jag kommer ihåg när jag fick den här förfrågan. Jag fick ju det sista av alla som vanligt. För de har gått igenom hela alfabetet med alla kändisar, så kommer Ös på slutet. Då vet jag, då har de gått igenom alla. Efter Östen med resten, så kommer jag. Ja, men...
Och då, och
också Ö, Z. Ja, Z, Z, 2 Z till och med. Efter Öskan, du vet han som var med i baren eller vad han var. Eller farmen eller vad han var. Men då är jag så jävla... Tänkte så här, fan ska jag... Och så bara, nej men det här kanske kommer aldrig igen. Och jag kommer ångra mig djupt om jag inte tar det här chansen.
Det är en utmaning ändå.
Ja.
Och vad var den största utmaningen när du väl var ombord?
Ja, det är ju att fixa det. Alltså, det är ju farligt på riktigt där ute.
Alltså, ramlar... Kände du någon gång att jag kanske dör?
Ja, flera gånger. För det, alltså... Det är ju... Det är oansvarigt att skicka ut oss sådär. Det är ju det. Alltså, men tack vare Klabbe och Malcolm och Anders, skepparna, så fixar vi ju det faktiskt.
Så att, men hade du en nära döden upplevelse?
Ja, flera gånger som var så här riktigt farligt. Där det kunde ha gått väldigt illa.
Som när då?
Ja, som när... När de när skeppet, hela segelskeppet snurrade runt 360 grader. Då flög vi runt i hela båten. Masten kunde ha gått av. Alltså jag slog mig så illa på vänster sida. Blev bara, mot, alltså, så att jag blev helt blå. Och det skedde mitt i natten det här. Liksom. Och det var för att någon släppte rodret. I, liksom, ja, jag vet inte. Och
någon bara, av deltagarna?
Jag tror det, ja. Och man är så chockad liksom.
Ja, för då går det så här hela,
det var och sen var det någon gång när seglet gick sönder. Och vi höll på att flyga av. Och om man inte höll ner den, då skulle vi förlora seglet. Vi skulle förlora liksom... Alltså det var flera gånger. Och så någon gång när det blåste fruktansvärt mycket, då var det också farligt. Så det är 3-4 gånger som det var... Som man kände så här, oj... Det kan gå väldigt illa det här.
Hade ni flytvästar på hela tiden?
Ja, nästan
ni
hela tiden.
Ni sov typ med flytvästar?
Ja, nej, det gjorde vi inte. Inte inne där. Men när man gick ut så var man, alltså hade man flytväst.
Men var det inte lugnt ibland också?
Nej, vi det hade inte det tyvärr. Alltså, Klabbe sa att det här året där, då vi gjorde det, det var det året man kunde slå rekord i snabbast över Atlanten. Så det är ju jättebra för de som kan segla det vädret. Alltså det är vinden och sådär. Men för oss som aldrig har seglat, det är ju jobbigt ju, svårt ju. Så vi hade aldrig stiltje som de andra som hade för det för oss. Vi hade aldrig stiltje.
Hade ni följebåtar?
Nej. Det är bara...
Så hade du gått åt skogen så...
Då hade du gått åt skogen.
Och hur känner de andra då?
Det är samma som jag.
Så det var som ungefär sitta på en flyktingbåt över Medelhavet?
Ja, jag tror inte vi ska jämföra det. För de flyr ju för livet. Vi gör ju det här för underhåll. Vi får betalt för det. Alltså det är två helt olika.
Ja, men jag tänker, går det åt skogen så spelar
Ja, men så går det åt skogen. Men då får vi skylla oss själva. Vi har ju fått betalt för det. Och vi är kändisar. Och vi utsätter oss själva för det här frivilligt. Man kan inte jämföra det med folk som flyr för livet.
Ja, men jag bara såg hur ni bara flög av den där
båten. Ja, men det hade varit katastrof. För det finns inga följebåtar. Och det tar 4 dagar att hitta dig. Den närmaste båten är 4 dagar från
dig. Det spelar ingen roll att du har flytväst i de där vågorna.
Nej. Det var en gång när vi förlorade segel, alltså väskan till seglet som vi förlorade. Bägen till en jättesegel. Och den bägen är typ lika stor som det här rummet. Och när den föll, och så skulle vi försöka hitta den, bara, det, vända om, och så trycker man på man över bordknappen, och då är den liksom, koordinaten där vi har tappat den. Så ska man tillbaks då, vända och så. Då tar det ju lite tid. Vi hittar inte den.
Men vadå, hade den flugit över?
Alltså... Den flög ju över bord. Den ramlade ju över bord. Och du vet, jättestor liksom...
Och den ska flyta i vattnet.
Ja. Och liksom, vi hittar inte den. Tänk dig en människa då. Som är typ en tjugondel så stor som den.
Så den försvann?
Den bara försvann, så stort.
Den kanske blåste iväg.
Jag vet inte. Vad hade hänt med oss?
Och ni märkte det ganska snabbt.
Ja, men vi såg den. Vi såg den när, alltså, den ram. Och så skulle vi tillbaka till den där. Ja, men nu är den där. Nej, nu är den där. Och så ska man vända båten. Och så ska man
ta jättetid.
Hitta inte. Och tänk dig då, en människa.
Och jag tänker, när man tittar lite på programmet, och ser man Eva Röse. Hon klagar på att det inte finns tvål ombord. Och,
med all rätt. Alltså det är ju, så, det är ju sanitär olägenhet. Det var ju under, alltså, mitt under pandemi. Alla ställen i hela världen hade tvål utan vår båt.
Hur kommer det sig?
De hade glömt att packa ner. tvål.
Ja, det var så enkelt.
Ja, det var så enkelt.
Klarade ni på det här diskmedlet?
Ja, vi fick ju spä ut det och sådär. Ja, det var lite äckligt, men vi fixade det till slut.
Och bråkade du aldrig med någon där? Blev det aldrig heta diskussioner?
Inte så där. Alltså, de har klippt det jättesnällt, men de har inte klippt det överdrivet snällt, ska jag vara ärlig med. Så det som hände är ungefär det som sker. Ja.
Vem skulle säga var den lättaste att segla med?
Klabbe, kaptenen.
Ja, det var diplomatiskt. Ja. Den svåraste då?
Ja, det är nog, det har jag, det är nog Anders Limpar. Ja.
Är han bara lite butter?
Nej, men han ville inte vara på båten. Han ville inte vara där. Så det är, man kan ju inte vara med någon som inte vill vara där. Ja.
Han var lite bitter på resan.
Nej, men inte bitter, men jag tror inte han tyckte det var så roligt som han trodde att det skulle bli. För det är ju hårt jobb och det är liksom slitigt och det är liksom, det är inte sådär, det är så här romantiska solnedgångar där vi kan liksom bara, du vet sådär, utan det är jobb, alltså, och i skift. Du får inte så mycket sömn heller.
Ja, så här, och vad är det att se? Det är bara vågor.
Ja, men ibland trodde jag att det var med sån här Truman Show, du vet. Att man var i en balja, du vet. Att det här var bara påhitt. För det var typ samma sak, flera dagar i rad. Man bara, liksom...
Blir man inte knäpp
till slut? Jo, för du vet inte vad som är höger och vänster och...
Men hur kan alla gilla att segla? Inte alla, men många gillar
det. Många gillar det, men det är ett sätt att leva.
Ja.
Det är ett och sätt du blir att ta så mycket yngre
från,
också.
Det är ett sätt också att ta sig från A till Ö. Det blir väl som ett race, det blir väl en tävling.
Men jag kan förstå fascinationen, det kan jag förstå.
Ja, för det är mäktigt.
Ja, någonstans. Det är mäktigt.
Och sen när ni liksom börjar se land där, skymta land, hur kändes det?
Det var skönt. Alltså, de andra deltagarna, skojar inte. När vi stiger på, i land då, så bara pam, och då blev de landsjuka.
Ja, men så är det ju.
Nej, inte jag. Jag landade bara pap, här är min naturliga tillstånd.
Är det så?
Ja, jag var så här, bergskudden, okej, nu är jag som en, bara, pff, där nu är det liksom, och jag blev så glad att se lite berg, du vet, Sankt Martin och sådär. Det var som att komma hem fast ändå inte. Det var så här, vad skönt liksom, land. Och när jag skojar inte, jag hade alla andra så här, du vet, det snurrade för dem i flera dagar och sådär.
Ja, men det räcker med att jag kan åka här på Östersjön.
Nej, inte jag, nej, inte jag. Nej, så fort jag är på land, då är jag på land.
Helt så otroligt. Skönt, ja. Men och vem togs du, alltså vem träffade du upp där?
Ingen.
Nej.
Nej, men jag är så dålig förhandlare när det gäller sådana här, du vet. Jag är så dålig.
Alla andra fick
ja,
sina familjer.
Nej, men de är ju så smarta liksom. Ja, men om jag ska följa med, då vill jag att min familj är där. Jag får en veckas extra liksom, semester med betald hotell på, och sådär på Sankt Martin. Men jag är ju så jävla dålig. Jag är bara så glad att få följa med.
Ja, vad säger man? Den enes bröd, den
andres död. Ja, jag är jättedålig förhandlare när det gäller så.
Och du har ju varit gift också tidigare.
Ja.
Hur länge var du gift?
1 år och 10 månader.
Ja, det gick ju fort.
Ja, jag brukar skämta om det också.
Var det med en svensk kvinna?
Ja.
Och varför tog det slut?
Nej, men vi gick isär som bästa vänner. Vi är fortfarande vänner. Och det handlar ju om också... ett skeende i livet där jag verkligen alltså, var mitt uppe i jobbet. Och hon var också mitt in i livet där hon ville annat. Men ja, vi skiljer som vänner och vi är fortfarande vänner. Och, vilket är väldigt viktigt tycker jag. Att man inte skiljs som ovänner. Och det är alltså... Det är inte bara man själv som väljer ibland. Utan... livet väljer åt det ibland också. Man får inte glömma det. Så att det handlar inte bara om dina val, hur du är som människa. Ibland blir livet så för att ja, men du vet, jag älskar mitt jobb. Hon älskade det hon gjorde. Och så kommer man isär och så får man bara komma överens om och vara ärlig mot varandra.
Har du träffat någon nu?
Ja. Ja. Ja, vad ska jag säga? Jag vet, men jag
det verkar jag är som väldigt, att det var jag på det.
Ja, men alltså, jag är väldigt liksom så här, jag är jättepersonlig, men jag vill inte alltid vara privat så där. Ja. För grejen är också så här, jag tycker inte om att folk ska veta vem jag är med så där. Alltså, ja. Dels för att jag är den personen jag är, utsatt för så mycket hat och hot och så där, så vill inte jag heller.
Liksom. Men då är frågan så här, är du kär då? Sen behöver du inte säga mer.
Nej, men alltså Nej, men jag älskar människor. Jag har lite vatten på det här.
Okej. Okay. Ja. Men då kan man säga att du är lite småkär, men vill inte prata om det. La jag orden i din mun?
Nej, jag säger inget.
Och det är inte Måns han är kär i.
Det inte på det, det sättet. Varför det? Varför förutsätter du det för?
Nej, jag utgår från att det inte är. Jag känner på mig att det inte är det. Okay, då. Men då känns livet bra. Skulle du vilja ha barn i framtiden?
Nej, jag vill inte ha barn.
Är det så?
Ja, jag vill inte ha barn.
Kan du tänka dig då träffa en kvinna med barn?
Jag tänker inte så. Jag tänker alltså, det man träffar man ju. Och då gillar man ju den person för hur den är.
Men
alltså,
om den kvinnan vill ha barn?
Ja, men då blir det ju problem. För jag vill ju inte. Då får du då skaffa barn med någon annan och sen kanske vi träffas efter det. Jag
vet inte. Varför vill du inte ha barn?
Nej, jag tycker att världen som det ser ut lämpar sig inte just nu, tycker jag. Och sen, ja, så jag är för egocentrerad, alltså egocentrisk. Jag vill all uppmärksamhet själv. Jag vill inte ha något barn som tar det ifrån mig.
Fast när du väl får barn så vill du ge dig uppmärksamhet.
Ja, men det, folk säger det, men jag vill inte det ändå.
Nej, det är en känsla du har.
Ja, nej, jag skojar. Nej, men jag känner inte det ansvaret. Jag ska vara ärlig nu. Jag har inte det, alltså, den lusten eller den ansvarsviljan eller det mognaden, ska jag också säga, för barn. Men sen folk som har barn, de är ju underbara. Alltså, men sen så tänker jag faktiskt också på framtiden och hur är världen om några år och klimathotet och miljöförstöringar och så vidare. Folk pratar om en krona hit och dit med diesel. När världen brinner. Alltså det är så sjukt. Våra politiker är så fruktansvärt fega och illojala mot ungdomen, mot framtiden, tycker jag.
Vad säger din mamma om det här? Jag tänker som kurdisk kvinna.
Ja, min mamma. Hon har gett upp hoppet, tror jag.
Ja. Men hon har ju barn som har barn, så att säga. Så.
Ja, men alltså, det räcker. Hon har ju barnbarn, hur många som helst. Det får vara nog. Oh, men nej, men nej, du måste. jag vill inte.
Okej, men då får man ju hoppas i alla fall att det blir ett lyckligt liv med en kvinna som du troligtvis har kört ner i och inga barn då.
Ja, det är så jag skulle vilja ha det.
Hur ser ditt liv ut om 10 år då? Förutom att jag tror att jag har en unge då. Men förutom det.
Då...
Är du gift?
Nej, det är jag inte. Jag tror att då är jag fortfarande en av Sveriges bästa stand-up-komiker, tror jag. Och gör ännu fler filmroller, för då har folk äntligen insett vilken bra skådespelare jag är.
Finns det något du vill berätta för mina lyssnare innan vi ger upp idag?
Ja, men kom och titta om ni har och får chansen, så kom och titta på mig och Måns Möller med Världens historia, eller när jag kommer på besök som egen stand-up-komiker nu i vår eller nästa höst som teaterskådespelare i Laika med Riksteatern.
Hör ni det? Glöm inte det.
Alla bara, har du lämnat den podden för länge sedan? Hallå, lyssna på mig.
Fantastiskt.
Ta väl hand om varandra och bygg upp ett samhälle som ni själva kan vara stolta och bo i och verka i. Alltså, så, ta väl hand om varandra och ta väl hand om dig själv, för du är viktigast i ditt liv.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit. Puss och kram. Hej allihopa.
Puss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.